ner. Är det ljudet denna eller? Tack så jättemycket. Ska vi ge dem en applåd till? Härligt. Stort tack Andreas och team. Verkligen. Jag brukar alltid predika med 7 punkter. Och idag har jag 8. Så om du gör matematiken rätt så förstår du att det här kommer bli ungefär hälften så kort som vanligt. Jag tänkte predika om prövningar här idag. Det blir en prövning för en och annan. Men jag tänkte på det faktiskt här i veckan när jag började förbereda detta. Eller det har ju pågått lite länge kanske. Men riktigt länge sedan jag hörde en predikan om prövningar. Jag kom nästan inte ens ihåg när det var liksom. Och kanske är du i samma sits som mig att du tycker att det här predikas alldeles för lite. Och då har du kommit helt rätt. Det här är faktiskt ett ganska angeläget ämne faktiskt och ganska viktigt. Och jag har en liten undertext. Syften och redskap för att föra oss till det mål vi längtar efter. Stort frågetecken. Men jag tänkte att vi skulle börja med att läsa i Bibeln 2 stycken bibelverser och få en grund på det här. Och det är från Jakobsbrevet och 1 Petrusbrevet. Och de kom där. Jag vill att det ska stå så längst där uppe så det är inte någon som har fått fel här uppe. Jakobsbrevet säger så här: räknar ni som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 1 Petrusbrevet säger något liknande: gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten är i tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i elden, och den tron ska visa sig bli lov och pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ganska nästan till provocerande bibelversar. Gläd er när ni får utstå lidanden. Det är inte enkelt. Men det som de här 2 bibelverserna säger, det är ju inte: gläd dig för att du utstår prövningar och lidanden och livet är mörkt och du mår dåligt och du går genom själens dunkla natt liksom. Det är ju inte det den säger. Den säger ju: gläd er därför att när ni går igenom lidanden och prövningar så kommer er tro prövas, och det i sin tur kan leda till någonting gott och göra någonting med din tro. Därför kan du och jag glädja oss när vi stöter på patrull i livet, möter prövningar och möter lidanden. Nu har vi inte med kontexten på Jakobsbrevet här, men den säger att när vi möter prövningar så blir våran tro uthållig. Är det någon här inne som behöver en uthållig tro? Okej, det var ju bra. Och 1 Petrusbrevet här säger att när vi möter prövningar i livet så äktheten i våran tro kommer fram. Våran tro blir ännu mer äkta. Precis som guldet renas genom elden, slagget flyter upp och man kan separera det. Genom prövningar och lidanden så blir våran tro ännu mer av guld. Vem behöver det? Okej, då har du också kommit rätt. När vi möter prövningar och lidanden, det som händer med våran tro, det är att den stärks, den utvecklas och den mognar. Tron kommer av predikan. Vi kan liksom höra fantastiska predikningar, lyssna på podcast, läsa Bibeln. Vi kan be och möta Gud och så vidare. Allting det där lägger ju till våran tro liksom. Men faktum är att prövningar och lidanden för till en dimension till din och min tro som också faktiskt behövs i våra liv. Amen. Det finns en amerikansk predikant som heter Ray Comfort. Någon gång början på 90-talet så skrev han en bok som heter Hell's Best Kept Secret. Är det någon som vet vem man är? Jag kanske bara står hit. Nej, det är inte. En skön person från Nya Zeeland som är predikant och har varit länge och väl i USA. Ray Comfort. Hell's Best Kept Secret. Det betyder ungefär på svenska: helvetets bäst bevarade hemlighet. Det finns en hemsida. Man kan gå in och lyssna på budskapet. Det är liksom i 52 minuter. Man kan beställa boken och så vidare. Och han talar om att när han började predika i USA så fick han tag i en massa register på folk som hade omvänt sig, alltså siffror på folk som hade omvänt sig. Och sen så när man liksom jämförde med många, hur församlingarna, det var något i ett samfund tror jag det var, och hur många tusen, det var liksom så här, det här kanske är 91 liksom, det var 294 000 människor då i det här samfundet som hade gjort commitments, överlåtelse till Jesus. Och sen så räknade han på hur många som hade kommit med i en församling, och då var det typ så här 12 000 utav dem liksom. Resten hade liksom blivit avfällingar, de hade liksom fallit mellan stolarna och kyrkan, och Jesus hade tappat bort dem. Och då började han då tänka på detta. Och det slutade med så här att han skrev den här boken, och han kom fram till att när han studerade Romarbrevet, när han studerade Bibeln, när han studerade väckelshistoria, så många gånger så predikade man då lite annorlunda mot vad man gör idag. Och så säger han så här att för många gånger när vi predikar så blir det obegripligt för den människan som hör det. Jesus älskar dig, han är din frälsare. Och så förstår och vet inte ens personen att han är förlorad, han eller hon är förlorad och är i behov av en frälsare. Förstår ni kopplingen? Det är ju först den människan som är förlorad som är i behov av en frälsare. Annars så kan det lätt bli obegripligt. Och han talar också om att när vi predikar idag liksom, han pratar om the modern gospel, alltså evangeliet som vi många gånger predikar idag, så handlar det om att vädja till människor att prova Jesus eller ge ditt liv till Jesus, ungefär i de termerna. Och så säger han, eller han säger att de andra predikanterna, att du vet, när du kommer till Jesus så kommer du kommer bli glad och du kommer få evigt liv. Du kommer få frid. Du kommer bli hela, ditt äktenskap kommer blomma upp så här liksom. Och så är det som man gensvarar på, och det är ju sant. Men vad som händer sen är ju att man kan möta på det här. Och då blir det förvirring. Det blir kortslutning. Det synkar inte. Och så tänker de så här. Nej, men vadå? Vad är detta för något? Jesus har lovat mig allting det här. Och nu står jag här och möter lidanden och prövningar. Det har jag aldrig signat upp för. Det här har jag aldrig sagt ja till. Det här vill jag ju inte liksom. Jag vill ha allting det här andra, men det här vill jag ju inte ha. Och så kan man lätt bli förvirrad och man kan bli avfällig och ge upp tron liksom. Kolla gärna in Hell's Best Kept Secret på nätet. Båda de här bibelverserna har ett ganska snarlikt uttryck. Det står alla slags prövningar. Och där nere tror jag det är. Ja, whatever. Prövningar av olika slag. Och det är just det som vi ska jobba med här en liten stund idag. De här uttrycken. Om man skulle göra en överblick på det här med prövningar eller Bibelns samlade undervisning av prövningar, så skulle det kunna se ut så här. Det är en annan bild som ska upp. Överblick är överskriften. De kommer säkert komma där förr eller senare, så pratar jag på här. Om man skulle göra en överblick på Bibelns samlande undervisning om prövningar, så är det ett. Alla säger ett. Tester ifrån Gud. Två. Lidanden som fostrar till Kristuslikhet. Ja, men se där. Tre. Lidanden på grund av olydnad, förföljelse för trons skull, och fem. Attacker från fienden. Ungefär så här kan man kategorisera upp det då. Och nu vet jag vad du sitter och tänker på här. Det är liksom 10 000 kronors frågan. Vad är Gud för en person? Skickar han allting detta på mig? Skickar han detta på mig? Jag visste det, han är inte god. Han kan ju omöjligen vara Gud god om han skickar det här mot mig liksom. Det var det jag visste hela tiden. De har lurat in mig i någonting, och så är han inte... Han kommer skicka saker som ett brev på posten. Smack så in i mitt liv liksom. Eller? Håll den tanken och så gör vi en snabb analys. Det finns ju folk som har skrivit böcker om det här och kan förklara det här långt mycket bättre än jag kan förklara. Men låt oss göra en snabb analys med din fråga i luften. Okej? Okej, vi går till nummer fem först där. Attacker ifrån fienden. Är det Gud som skickar det till mig eller till dig? Nej, absolut inte. Jag tror att det är ganska bra om du kan göra din gudsbild lite svartvit och lite klar här. Jag tror vi låter Gud vara Gud. Jag tror vi låter djävul vara djävul. Så blandar vi inte ihop dem så tror jag det här kommer bli jättebra. Okej? Nummer 4. Förföljelse för trons skull. Gud skickar inte den förföljelsen in i ditt och mitt liv. Men han säger så här. Lärjungen är inte för mer än mästaren. Har de hatat och förföljt mig så kommer de hata och förfölja dig. Eller er. Men inte Gud som skickar det. Det kommer för att du är hans barn. För att världen och djävulen inte gillar det där. Nummer 3. Lidanden på grund av olydnad. Ja, det här är ju inte raketvetenskap. Men om du till exempel går till en prostituerad person och har sex med den personen och du får en könssjukdom, du kan inte skylla dig på Gud. Eller hur? Den släpper vi på en gång då. Om vi går till nummer 1 här. Tester från Gud. Grejen är så här. Tester från Gud står det. Kommer ni ihåg Adam och Eva? De fick en mångfald, de fick en hel värld som var fantastisk. Gud vandrade med dem, det fanns ett överflöd, ett mångfald. Men det fanns ett träd de inte skulle äta frukten utav. Eller hur? Gjorde de det så skulle det bli konsekvenser, eller hur? Gud skapade människan med en fri vilja att välja honom varje dag eller att inte välja honom. Då blir det konsekvenser. Att välja det som är rätt eller att inte välja det som är rätt. De här bilderna kommer att gå där, märker jag. Grejen är så här. När det står tester ifrån Gud, så visst kan man säga att han kanske tillåter att detta kommer våran väg. Men jag hade varit mer oroad om den fria viljan inte fanns med, eller hur? Eller hur? Så det är rotat. Tester ifrån Gud, det är egentligen rotat i den fria viljan. Och att Gud faktiskt älskar oss. Och vill att vi väljer honom, väljer det som är rätt. Därför att vi väljer det. Och inte bara för att vi är robotar som inte kan göra något annat. Än att tillbe Gud att göra det som är rätt. Amen. Det är säkert jag som har gjort något fel när jag har gjort den här filen. Okej. Nu kommer vi till nummer 2 här nu då. Lidanden som fostrar till Kristus likhet. Ja. Gud kan tillåta att jag möter lidanden och prövningar. Men han sänder inte till oss. Så lidanden och prövningar kan vara motstånd eller saker vi möter i vårt liv som faktiskt fostrar oss till att bli mer lik honom. Han kan tillåta det, men han sänder inte. Men det är också bra för oss. För vem vill byta blöja på en 14-åring? Om ni förstår bilden. Det här är bra för våran skull. Amen. Om vi nu tar punkt nummer 1 här. Som heter tester ifrån Gud. Det kommer du ihåg, va? Så ska jag börja med ett citat. Men du ser. Tester ifrån Gud. Vi ska börja med ett citat. In school. Det här var en prövning att predika här idag. Så fort jag vänder mig så bara släcks den ner liksom. Vad sa du? Ja, den vill jag. Vi läser. In school you are taught a lesson and then given a test. In life you are given a test that teaches you a lesson. Riktigt, riktigt bra. Om jag skulle försöka översätta det så blir det nog min stil med. I skolan så får du en lektion undervisad för dig. Sen får du ett test. Om du har lärt dig det eller inte. Livet är ett test som lär dig läxan eller undervisningen eller det du skulle lära dig. I första Mosebok kapitel 22 vers 1-2 står det här. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa det till honom. Abraham, han svarade, ja, här är jag. Och sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Bakgrunden är ju den här, att Abraham har fått det här löftet. Han ska bli landsfader till ett folk som Gud har utvalt. Problemet är att han är ganska gammal. Han är gift med Sara, båda ganska gamla. De har ingen arvning. Så han börjar tänka väldigt mänskligt. Okej, då är det väl den och den släktingen som bor där borta i Damaskus liksom. Och Gud säger nej, det är inte han. Du ska få en egen son. Och det är han som ska föra släkten ätten vidare och bli detta folket. Han är gammal och vi vet alla vilken problematik det är. Har med barnaskapande och hela den här. Och till slut så tänker han så här, men tiden går, hur ska detta gå? Så hjälper han Gud på traven. Han har sex, Abraham har sex med en slavinna och så föds Ismael. Och Gud säger att det inte är genom den sonen som detta ska ske. Du ska få en egen son som ska utgå från dig och Sara. Och tiden går. Och när Abraham är 99 år gammal så händer det där miraklet som egentligen inte kan ske. Sara blir havande. De föder Isak. Och Isak börjar växa upp liksom. Och helt plötsligt så tänker Abraham, fantastiskt, Gud har hållit vad han lovar. Denne lille parvel ska få liksom föda ätten folket vidare liksom. Du kan tänka dig den gamle mannen spelar fotboll med knatten liksom. Han får ju käppar för att ta sig runt liksom. Han älskar den här lille parven. Och helt plötsligt så säger Gud det här. Vi hinner inte gå in på liksom hela problematiken om det är barnoffer och lagen och hela det som kommer sen. Men han säger till, gå dit och dit, offra Isak till mig liksom. Vad säger Bibeln? En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Det här var verkligen ett test. Så Abraham sticker iväg med Isak och några tjänare bort i berg. Börjar kliva upp på berget, lämnar tjänarna. Och där är han beredd att göra detta som egentligen helt absurt. Som egentligen är helt galet. Som vi hinner inte gå in på problematiken runt där. Precis innan som han liksom har spänt fast sonen och veden finns där. Han ska liksom ta kniven och liksom ta fram elden och så vidare. Så stoppar Gud honom. Och säger att rör inte pojken och så hittar de en värdur eller vad det nu är. Att offer den här dagen. Isak lever och the rest is history. Israel kommer till och blir det här folket. Jag ska läsa lite innan till för att förklara den här berättelsen. Gud prövade Abraham. Ja, det kan vi väl lugnt säga. Gud kan inte fästa någon. Men han kan pröva vår tro. Ett prov på Abrahams hjärta som gjorde så här, eller som hände, som jag berättade. Det var ett prov på Abrahams lydnad, på hans tro, på hans kärlek till Gud. Och han älskade Gud högre än Isak. Guds avsikt var hela tiden att Abraham skulle ge sin son till Gud i en andlig mening. Hade han redan gjort och stoppade den yttre handlingen. Jag säger inte att det är en enkel bibeltext. Jag säger inte att vi har utelämnat en del problematik här idag. Men Gud satte Abraham på prov. Det kan väl vara överens om. Lyssna på detta. Själva poängen med ett test, det är att du först efteråt förstår att det var ett test. Att det var ett test. Själva poängen med ett test är att du först efteråt och ibland inte ens då förstår att det var ett test. Om du kommer i en situation där du får välja mellan två saker och så börjar du räkna ut, nej men det här är nog test liksom. Då blir det ju inget test. Eller hur? Du och jag, vi kommer möta situationer i livet som kommer att testa och pröva vårt liv. Amen. Punkten två. Det är knappt. Punkt nummer två heter lidanden som fostrar till Kristus godhet. Jag tror att jag även där hade motstånd är det diamantpulver som himmelen polerar sina juveler med. Robert Layton, Layton som man kanske. Han var skotsk ärkebiskop för riktigt, riktigt länge sedan. Jag tror det var en bibelversa från Hebreerbrevet här, vi tar och läser den. Det är till er fostran som ni får utstå lidanden. Ni handlar mer som söner, och var finns det en son som inte tuktas av sin far? Våra fäder tuktades ju bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för den som fostras genom tuktan ger den längre fram frid, rättfärdighet som frukt. Återigen, Gud sänder inte lidanden och prövningar in i vårt liv. Du får ha en annan åsikt, men det där är min åsikt och det står jag för. Och just nu är det jag som predikar här. Han kan tillåta och han kan till och med använda sig av prövningar och lidanden som är möten. Han sänder inte direkt in i vårt liv. Men en del saker och ting som vi kan möta kan han använda till att fostra fram Kristus i våra liv. Jag tror uttrycket var han gör det till vårt verkliga bästa. Om det är någon som vet vad du och jag verkligen behöver och hur man kan ta sig från en punkt till en annan av utveckling, så är det Gud. Och när vi möter det och han tillåter det och använder sig av det, så är det faktiskt för vårt verkliga bästa. Återigen, nu upprepar jag mig, prövningar och lidanden är ett motstånd som kan få tron att utvecklas och mogna. För vem vill byta blöja på en 14-åring? För stunden så är ingen prövning eller lidande speciellt kul. Jag tror vi alla kan vara överens om det. Och det kan vara otroligt utmanande att glädja sig eller att ha en god attityd i en prövning och när man lider. Men vad det kan leda till, vad det kan generera i våra liv, det är guld. Och det är fantastiskt. Tänk dig Lissi när hon var ung. Det var inte så länge sedan. Eller någon annan. Eller du eller jag. En bra bön att be till Gud, det är ju den här: Jesus, jag vill bli mer lik dig. Jag vill mogna, jag vill utveckla min tro liksom. Jag vill följa dig, kosta vad du vill liksom. Ja, ibland kan det faktiskt vara så att du och jag faktiskt får vad vi ber om. Och ibland kanske man faktiskt ska tänka efter innan man ber den där bönen. Om jag hade haft en fruktkorg här nu. Och så hade det varit bananer, äpple, päron, persika, kiwi och en citron liksom. Så hade de legat där och sett jättefina ut. Det hade varit frukter, det hade varit härliga syner, det hade varit härliga färger. Och alla de där är ju en del av dem är ju fantastiska att äta, eller hur? Hade man tagit citronen, lagt den på en skärbräda, slajsat den i mitten och sagt press på den, så hade någonting otroligt surt kommit ut ur den, eller hur? På samma sätt är det med våra liv. Det är när vi sätts under tryck som vi ser vad som egentligen finns där inne. Och det kan i sin tur bli en bön: förändra mig, hjälp mig. Jag vill inte ha det så här. När vi sätts under tryck, prövningar, lidanden, då kommer det där sura ut i våra liv. De sista 15 åren så finns det några saker som verkligen har genererat förändring i mitt liv. Det är ju en helt annan predikan egentligen, men till exempel Guds ord och bön och den heliga ande, ovillkorlig kärlek, Guds kärlek och så vidare, kan ju förändra en människa fullständigt. Det är jag bevis på och det är säkert du bevis på också. Men det finns två saker som, om man skulle lägga till dem, som verkligen har genererat förändring i mitt liv. Och det har varit i alla fall att få en basal kunskap av vad det är att vara en lärjunge. Jag har fullständigt revolutionerat mitt liv. Och jag säger inte att jag kan allt om det och sådär, men jag kan en del om det. Jag har ett liv där jag vill vara långt mycket mer bara en medlem, utan jag vill vara en lärjunge. Och det där har faktiskt revolutionerat mitt liv. Det andra som har på sätt och vis revolutionerat mitt liv, det är ju lite av det som jag har försökt säga här idag. Att när vi möter lidanden och prövningar, vad är det första du och jag tenderar till att göra? Det är att vilja fly från det. Så här fungerar du. Så här fungerar jag också. Man vill fly ifrån det. Man vill ta sig igenom det så fort som möjligt. Och man vill vara någon helt annanstans. Och om man som kristen har den där inställningen och säger att jag vill bara ta mig härifrån så fort som möjligt. Du vill bara fly från det här vill jag inte befatta mig någonting med. Den där inställningen kan göra i ditt och mitt liv är att samma eller någon annan prövning kommer vår väg ganska snart igen. Så det är otroligt kontraproduktivt att ha den inställningen. Det är mänskligt, jag har gjort det, du har gjort det. Men att någonstans kunna, okej, Gud, nu är det så här. Jag tänker inte ha en flyktmentalitet, jag tänker inte fly ifrån det. Jag kan inte, jag vet inte, jag kommer behöva hjälp av Gud och människor och lite till. Men nu kör vi liksom. Att har det varit enkelt? Nej. Har det varit tufft? Absolut. Men det där, att inte vilja fly från varenda lidanden och prövning. Vem än kommer från djävulen eller från liksom så här, har liksom gjort någonting gott i mitt liv. Amen. Hoppas du är provocerad av det. Till sist, under den här punkten, Kristuslikhet. Absolut. Gud behöver inte sig djävulen eller lidanden och prövningar för att bära dig någonting. Han kan ju göra allting det där ändå. Eller hur? Bibeln, Peter Westbergs predikningar, den här församlingen och lite andra grejer kan ju göra att du kommer hur långt som helst liksom. Du blir ju hur lik Kristus som helst. Jag ser ju här på er liksom. Så är det ju. Men om vi är efterföljare till honom som har lidit för oss, så blir det ändå så här att om vi har en flyktmentalitet från alla de här grejerna, så kan ju Gud göra det fantastiskt Kristuslik ändå. Men en liten dimension av dig och Kristuslikheten kommer ändå att fattas. Visst är det bra? Visst är det provocerande? Visst är det jobbigt? Okej, nu ska vi försöka skoja lite här. Vi tar nummer 3 här istället. Lidanden på grund av olydnad. Eller vi ska inte skoja, men vi ska lätta upp det lite. För du ser, det ser ut som att du är chockad idag. Ta putt på den som sitter vid sidan om dig så jag vet att ni är vakna här. Punkt nummer 3. Lidanden på grund av olydnad. Vi läser någon bibelvers här. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. Alltså behöver man egentligen ens läsa den här bibelversen? Inte raketvetenskap. Men lyssna på det här. Du och jag kan själva sätta oss i situationer som gör att vi möter lidanden och omständigheter i våra liv. Det är ju fullt möjligt att leva ett liv så det blir tokigt. Är vi överens om det? Överskriften är olydnad. Vet ni att det finns en i Gamla testamentet som hette Jona? Känner ni till honom? Gud sa till honom, gå till Nineve, predika. Jag ska liksom komma med en dom över staden och så vidare. Och så ligger Nineve åt det hållet, så sticker han åt det hållet. Kan vi komma överens om att det är olydnad? Ja, det är rätt mycket olydnad. Och så sticker han iväg, rymmer från Gud och kallelsen och Nineve. Han tar tjänst på en båt och det börjar blåsa, det blir storm. Och till slut så kastas han i havet, han håller på att drunkna. Han kommer ner till botten, till sjögräset, så kommer en stor fisk. Och han hamnar i fiskens mage, det är mörkt, det är jobbigt. Och det händer en massa andra jobbiga saker. Det där var Guds bästa för honom. eller hur? Hans egen olydnad genererade allt det här eländet. Läs gärna hela Jonabok, för det blir jättebra sen. Även för honom liksom. Här talas det om omoralisk... Ja, det gör det också. Det talas om kriminella handlingar och omoraliska handlingar. Du vet, du och jag, vi kan ju göra saker och ting. Och det är sin tur vi sålt för det. Om att lyda Gud är viktigt och bli sådd och skörd på det, och olydnad till Gud blir sådd och skörd här. Alltså så är det. Kriminella handlingar, omoraliska handlingar, det finns en sådd och skörd på det också. Det här är djupt, det hör ni va? Lyssna på det här. Om du fuskar med skatten och åker in och hamnar på Österåkeranstalten och sitter av 2 år och du liksom förlorar liksom allt, och det, alltså skyll inte det där på Gud. Det är din egen synd, din egen dumhet som har tagit dig dit. Är vi överens om det? Okay. Om du går runt med shorts och tomteluva nere på Stenungsunds torg och går baklänges med en rolig hatt och ropar i tungor och sen får lida lite förföljelser eller blickar eller tankar för det här, så är det din egen dumhet som har dragit på dig det där i ditt liv. Är vi överens om det? Om du är sommarklädd mitt i vintern och går ut och får lunginflammation, kan du inte skylla på Gud eller inte ens djävulen. Du har dig själv att skylla när du får en lunginflammation. Här uppmanar ju Bibeln oss att inte göra de här sakerna, så att vi får ett onödigt lidande i våra liv. Eller hur? Vers 16 säger att om någon får lida, den är inte med här. Om någon får lida, så är det bättre att han får lida som en kristen. Men av dumheter, det är väldigt dumt att behöva lida på grund av det. Okej? Okay? Är vi överens om det? Punkt nummer 4. Förföljelse för trons skull. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Det är Jesus som säger det där. Du vet, lyssna på det här. Vi är kallade att lida förföljelse för honom som kristna. Han har faktiskt lovat oss det. Han säger själv, lärjungarna är inte för mer än mästaren. Har de hatat och hånat mig, så kommer de hata och håna och förfölja er. Igen, hell's best kept secret. Jag tror att många gånger när vi predikar evangeliet för människor eller talar med nyfrälsta eller till och med i olika kyrkor, så är undervisningen allt för ensidig. Men som kristna så kommer Gud göra fantastiska saker, men vi kommer också att möta förföljelse just därav att vi är kristna. Om vi inte inser att kallelsen att följa Jesus utan kompromiss faktiskt innebär ett visst mått av lidande, kommer vi att bli förvirrade när vi möter motstånd, lidanden, prövningar och kritik. Många människor och i många sammanhang så blir människor förvirrade, därför att det som predikas är väldigt ensidigt många gånger. Ensidigt. Evangeliet är otroligt konfrontativt. Det är svart och vitt liksom. Människan är på väg till helvetet. De är syndare. De behöver en frälsare. Det kostar allt att ge sitt liv till honom. En människa där ute idag tycker det är otroligt provocerande att höra det där. Men vi kan ändå inte predika på något annat sätt. Och det som kommer därutav, ja, det kommer som ett brev på posten. Vi kallar det att stå upp för Jesus även när det kostar på. Inte bara liksom när allt går bra och vi ska bygga en ny kyrka och alla är glada och Peter är snäll och jag är snäll och sådär. Liksom, utan när det kostar på jobbet, i skolan, även där är vi kallade att stå upp för honom även om det kostar på. I Kina idag och i andra delar, typ Nordkorea och så här, så pågår en otrolig förföljelse på människor som dig och mig som är kristna. Vi kan ju inte riktigt sätta oss in i det här i västvärlden. I Kina så beräknar man att typ, vad är det, 100 miljoner kineser, eller ja, det är nog plus, 100 miljoner plus lite till, är födda på nytt kristna idag. Och det där har blivit en väckelse där egentligen västvärlden, så kallade proffsmissionärer, egentligen inte haft någonting att göra, utan de har bara vunnit en person efter en annan, en by efter en annan liksom. Mitt under fruktansvärd förföljelse där man har slagit ihjäl människor. Tatt allt de har och liksom satt på vår backe och så vidare. Mitt under de här förföljelserna, otroligt stark väckelse. Och när man pratar med någon, eller jag pratar aldrig med några kineser därifrån, men om man skulle höra någon som har skrivit någon bok eller sådär, så säger de så här: ni i västvärlden, be inte att förföljelsen slutar. Be istället att vi får mod och kraft att kunna fortsätta predika, för det går rätt bra nu, så det. Vi håller på att vinna hela Kina. Att vi kan stå ut i förföljelsen och vinna resten av Kina. Och du och jag, vi kanske inte fysiskt kommer få möta det, vi vet ju inte, men fysiskt kommer få möta det lidandet, prövningarna, misshandeln, dödsdomar som är där. Men vi kommer ändå möta förföljelser. Och i västvärlden som kristen idag så möter man kanske mer av verbala angrepp, kritik, hån och så vidare. Men mitt i allting detta så säger Bibeln att vi kan få vara saliga. Det finns en salighet som kommer till oss när vi står ut och gör rätt mitt under förföljelserna. Och kanske är det därför som vi kristna i Sverige är så otroligt tråkiga. För att vi möter lite för lite förföljelser så att vi blir saliga. Jag vet inte. Som kristen så är det de här spänningslägena, om man ska göra riktigt svartvitt. Antingen så möter du förföljelse. Och det gör vi inte så där jättemycket i Sverige. Då kan du ju fundera på om det kanske inte är det här andra då som vi är utsatta för. Antingen så möts vi förföljelse eller förförelse. Där krafter inifrån vill urvattna evangeliet. Får oss att predika fel saker. Gör oss förvirrade. Och så vidare. Ofta ser de här spänningslägena som Guds församling möter. Så när du möter förföljelse på ditt jobb och på din skola, så ska du inte svara: varför händer det här med mig? För det är det som är tanken. Det har ju han lovat liksom. Bryt inte ihop och säger: men varför lilla jag, varför mig liksom? Frågan du ska ställa dig egentligen, det är ju så här. Fråga hellre: varför har förföljelsen uteblivit i mitt liv? Det där är en bättre fråga att faktiskt ställa sig. Till sist här idag, punkt nummer 5. Attacker från fienden. Jag har predikat här för några år sedan en legendarisk predikan som heter 5 myror är fler än 4 elefanter. Och där pratar jag om dina 5 relationer som du måste ha i ditt liv. Relationen till Gud, relationen till Guds ord, relationen till Guds församling, relationen till världen, de förlorade, och relationen till djävulen. Och de första 4 är ju naturligtvis fantastiska relationer. Relationen till djävulen, det är ju lite mer ett förhållningssätt. Det är ju inte en likvärdig relation som alla de andra, det tror jag du förstår. Och i det förhållningssättet mot våran fiende, mot djävulen, så ska vi avsky och hata allting som han är och står för. Och vi ska faktiskt vandra i auktoritet över honom hela tiden. Det är den typ av relation som vi har med honom. Eller förhållningssätt. Och vi ska avvisa hans planer och tankar i våra liv. Och här säger Bibeln: vi strider inte mot kött och blod, utan ondskans andemakter. Det är naivt att tro något annat som en kristen. Det är så här det är. Du och jag, vi befinner oss i ett andligt världskrig. Med 2 riken, en djävul som vill oss ont och en Gud som har frälst oss. De här bibelverserna uppmanar oss, ta på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och så fortsätter det, så att ni kan stå emot på den onda dagen. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi har en själafiende som är emot oss hela tiden. Men det finns vissa dagar som är den onda dagen. Varje dag är inte det. Men vi vet inte vilken dag det är. Men Gud har gett oss ett recept för att stå pall när det sker. Och det är den här vapenutrustningen som vi behöver ha på oss. I Lukas 10, jag tror inte den fanns med här. Nej. I Lukas 10 så talar Jesus om att han har gett oss makt att trampa på ormar och skorpioner. Och att stå emot fiendens hela välde. Och att ingenting ska någonsin skada er. Återigen, se till att du får ordning på dina gudsbilder. Vi låter Gud vara Gud och så låter vi djävul vara djävul. Det brukar bli mycket enklare om man får ordning på det där. Amen. Till sist här. Micke, blessings. Nu är vi nästan i hamn här. Till sist så är det så här att det här grekiska ordet, jag har ingen aning hur det uttalas, Perasmos kanske? Vi säger att uttala så. Det betyder både prövning och frestelser. Och Bibeln säger väldigt klart och tydligt att Gud frestar inte. Han kan inte frestas av det onda och han frestar inte dig och mig. Men det betyder prövning också. Så att sammanhanget runt omkring de här bibelverserna förklarar för oss om Bibeln menar prövning eller frestelse. Jag vet inte vad du har fått med det här från idag, men Gud är bara god. Gud är, det står att Jesus var uppfylld av nåd och sanning. Och det står i Bibeln i första Johannesbrevet att Gud är kärlek. Han var alltid där innan han skapade människan. Han har varit det hela tiden. Han var det för 3 månader sedan. Han var det igår när jag förberedde för. Han är det idag. Och vet ni vad? Det är bara allting där imorgon också. Och vet ni vad? I all evighet så kommer han fortsätta att vara allt det där andra. Eller han kommer vara allt det där fortsättningsvis också. Vi kan möta saker och ting. Han kan tillåta att det möter oss. Han kan till och med använda sig av det. Men han sänder inte. Och ibland så är det till och med syften och redskap för att föra oss dit som vi längtar efter att komma. Amen. För drygt 1,5 år sedan, snart 2 år sedan, så gick min mamma bort. Och jag är ju lite hobbypsykolog. Jag har läst lite grann om till exempel kris, vad det är och sådär. Och vi hade en tokig doktor som ringde mig på telefonen och slängde ur sig att mamma hade gått bort och det var väldigt kallt. Det var liksom inte helt galet liksom, och man trodde det är sant liksom. Och så kommer man dit och så sitter hon i en stol och ögonen inte ens slut. Alltså det var helt absurt. Jag ska inte ens fortsätta här. Där och då vad som händer är att man går in i en kris. Det är inte konstigt. Krisens 4 faser är chock. Det var det som hände med en gång. För mig liksom. Sen kommer reaktion, bearbetning och nyorientering. Och jag var där hemma i lägenheten och började tänka allt möjligt. Hur ska vi göra med lägenhet? Arv, bröder. Och nu får jag aldrig se henne. Liksom. Det var liksom helt galet, så realistiskt. Helt galet liksom. Och så var det för mig. Jag vet precis vad jag var i lägenheten. När jag gick från första fasen till andra fasen. Det vill säga från chockfasen till reaktionen med ännu starkare känslor. Och jag bara tänkte vad som hände där. Nej, men det var ju det som hände. Och sen så vet jag exakt vad jag var när jag gick från andra fasen till tredje fasen. Det var någon helt annanstans. Och jag var så arg. För att jag ville inte analysera eller kunna sätta ord på min egen kris liksom. Jag ville bara ha sorg, jag ville bara sörja. Jag var bara ledsen, jag var bara bedrövad. Och så går jag runt och vet om vad som händer krismässigt i mitt eget liv. Liksom. Jag var så arg och jag var så sur och jag ville inte alls ha med det där att göra. Jag ville bara vara och få gråta och få vara ledsen. Jag vill föra över den bilden på den här predikan här idag. För att du behöver inte analysera dig själv i en prövning, i ett lidande, vilken av de här fem som du har hamnat i nu. Det kan finnas en vinst i det. Att veta hur man ska förhålla sig och liksom hur man ska ta hjälp och så vidare. Men du måste inte veta. Du måste inte analysera. Nu är det trean liksom. Du ska göra så här och så här. Glöm det. Det kan finnas en vinst med det. Men vad man behöver göra i en prövning, i ett lidande, så är det att förtrösta och lita på Gud. Du får gärna fly och försöka fly ifrån det med en gång. Oftast är det kontraproduktivt. Vetskapen om att han lämnar inte mig. Det är mycket bättre att tänka än att sitta och analysera vilken av de här fem det var. Liksom. Det är ju inte egentligen vattentäta skott mellan dem heller. Va? Så att, ja. Och mitt i den här prövningen, mitt i det här lidandet, så vill Gud hjälpa dig. Styrka dig på sitt sätt och frälsa dig och hjälpa dig i den här situationen. Det är de tankarna du ska tänka. Du ska inte bara ringa mig eller mejla mig eller liksom gå igenom det här igen. Nu är det punkt nummer 2 här. Nu ska jag göra så här och så här och så här och så här. Liksom. Gud vill inte att du gör en handlingsplan utifrån vilken av fem de här är. Han vill att du litar på honom och förtröstar på honom även när det är tryck på ditt liv. Amen. Nu står det ju frestelse här, men vi tummar lite på det här idag. Så tänker vi prövning istället. Eller tänker både och. Eller så tänker vi hur god Gud är. Så läser vi. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Och han ska inte tillåta att ni frestas. Eller prövas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Det här är den Gud jag tjänar. Så här går det till. Han har koll på allt. Jag förtröstar på honom. Jag analyserar inte vilken det är. Och i hans tid så kommer han bereda en utväg. Kan du säga amen? Till sist ska jag läsa en bibelvers som jag tror inte ens. Jo, men den kom med där till slut. Så ja. Jag läser hela versen tror jag. Så får ni hänga med på sista biten där. Jag var visst så glad när jag läste det här morse. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan i en kort tid har lidit. Och så gör han allt det där. Andra. Visst är det bra? Amen. Jag hoppas inte att du liksom... Jag satt och tänkte på mitt eget liv att hade jag haft det här när jag var nyfrälst så hade jag varit hjälpt av det på många sätt. Jag hoppas att du kan ta med dig och vara hjälpt av det. Du behöver inte hålla med om allt. Du behöver inte hålla med om något. Men du behöver vara glad. Och det behöver jag också vara. Kan du säga amen? Amen. Ruben, kom! Jag finns kvar här idag. Om du känner att du vill ha förbön så kan du knacka mig på axeln sen. Vi har ett själavårdsteam som är fantastiska på att hjälpa människor med både prövningar och lidanden. Så det är bara att ställa er i kö så vill vi betjäna och hjälpa er på alla sätt. Jag tror inte vi gör någon förbönsgrej här idag. Men knacka mig på axeln så ber vi gärna sen för dig och för din situation. Varsågod säger jag. Andreas och teamet, kan inte ni göra er redo också? Så får ni lyssna från det hållet. Jag tror det går bra.
Ja, det kan man säga var intressant. Det var mycket bra, Daniel. Ja, bara välsigna dig. Det kan kännas tufft och det är, men när man har varit med om ett antal prövningar i livet så förstår man det. Man får en helt annan dimension i det hela och man känner liksom okej, Gud. För när man kommer ut på det andra sättet så då förstår man det. Och det var som en dam som kom framspringandes till sin pastor och sa att hon hade sådana prövningar, men jag har gått igenom, eller prövningar det är för att gå igenom. Ja, det sa pastorn, fantastiskt att du har fått gått igenom det då. Du vet inte vad det är för så här, sa han. hon att du vet inte vad för prövningar jag har gått igenom, sa han. Ja, det var fantastiskt att du har gått igenom dem, sa han. Alltså, hon var ju redan igenom, med andra ord. Ja. Det jag skulle säga, det är ju just det här med att förlita sig då på Gud och verkligen göra det i prövningens situation. Och det intressanta är just när det gäller då är vårt bygge. Så berättade jag för Peter här för förra veckan var det. Så var det i lördags, så ringde jag till en man. Och då är det så här att på Fotö så har de startat upp en LP-verksamhet som har gjort alltså ett vandrarhem. Och det här vandrarhemmet är också ett rehabcenter. Och det intressanta med det här då, det är att Gud förser verkligen vad som behövs. Redan ifrån start, när de började för 6 år sedan, så hände det intressanta med att staten var intresserad för den ön som vandrarhemmet ligger. Den heter Risö och den var i militärens tjänst.